Så då säger jag hej och välkomna till Filmmixen, podcasten där vi snackar film. Vi görs i samarbete med Moviesim. Jag heter Patrik Linderholm och med mig idag har jag bara
Viktor Järnö.
Yes.
Varken ja, det är bara vi två idag.
Varken Rasmus eller Hannes är med och jag ska förklara lite varför. Vi spelade nämligen in ett avsnitt tidigare i veckan här, men det blev fel på min ljudfil, så det var väl mitt fel att det här hände. Och det var ganska olyssbart, så vi fick helt enkelt skrota hela det avsnittet. Eller vi bestämde oss för inte.
Rätt imponerande faktiskt ändå att av, vad är det här, 45:e avsnittet, det är bara ett skrotat hittills. Ja. Alltså, allt annat material har vi faktiskt använt, så det är
ja, precis. Rätt, även hur, ja. Om det varit illa ibland.
Ja, precis.
Nej. Men så tyvärr fick hela det avsnittet hamna i papperskorgen. Eller vi kanske lägger upp det om det är någon ja. Som vi ska vill lyssna, men
vi ska klippa och klistra och plåstra och sådär lite, ja. Så får vi se om det blir någonting. Så det är inte säkert, men eventuellt så kommer det upp som ett extra avsnitt på något vis,
ja.
Så vi får se här i framtiden.
Men eftersom vi gärna vill ha upp ett avsnitt varje vecka, så kände vi oss manade att spela in ett nytt. Och både Rasmus och Hannes är på Hultsfredsfestivalen just nu.
Jajamän.
Varför vet jag inte, för de visar ingen film där.
Nej, det är jättekonstigt också tycker jag. Jag vet inte. Ja. Frågan är väl, är vi avundsjuka på dem? Jag vet
nej,
inte jag i alla fall.
Inte jag heller, faktiskt.
Nej.
Så det blir bara Victor och jag som får köra den här krisavsnittet. Som
exakt.
Och det är väldigt tråkigt att hela avsnittet fick kastas förra gången, för vi hade en del intressanta diskussioner om lite olika grejer. Och vi tänkte väl spara lite en del av de grejerna som vi pratade om i det avsnittet, bland annat trailern till Django Unchained och så vidare. Jag tänkte vi spara till nästa gång när Hannes och Rasmus förhoppningsvis är med båda två.
Precis.
Så att det blir lite mer intressant.
Vi hade lite, det var väldigt intressant där just kring Django. Och sen också, vi snackade lite om Robert Zemeckis nya film Flight, den här pilotfilmen med Denzel Washington. Och då, vi hade lite olika åsikter där, och det tyckte jag var väldigt intressant också. Så det sparar vi som sagt till nästa avsnitt. Så, men vi kör en annan trailer idag, va, Patrik?
Yes, vi tänkte ta och prata om en trailer till en film som heter 360. Eller
yeah.
360.
Jag vet inte om man säger 360 eller 360 eller, ja.
Men det är alltså, men det är ju 360 siffror som,
precis,
filmen heter.
Och som syftar då på när man ser trailern, det är ju 360 grader då, alltså, som man kan räkna ut kanske. Som är en cirkel då. Och vad handlar den här filmen om, Patrik? Det är lite svårt att...
Ja, alltså det är ju en väldigt stor ensemble som... Det är många liksom karaktärer som det handlar om, lite olika spår. Jag kan ju säga att filmen är regisserad av Fernando... Vad heter han?
Mereyes.
Som har gjort bland annat Gudstad, en väldigt... En bra film och...
Extremt kritikerrosad, ja, till skillnad från hans Blindness som jag tror blev väldigt sågad faktiskt. Blev det inte det?
Jag vet faktiskt inte. Han har gjort...
Han gjorde den här Blindness med Julianne Moore och där hela jorden typ, alla blir blinda. Det går någon sån här, någon domedagsgrej. Och
den
har
jag faktiskt inte hört något om.
Inte? Nej, jag har inte sett den i alla fall, men jag har hört väldigt mycket om den och att den har fått väldigt dålig kritik. Men det är, alla förutom Julianne Moore i princip blir blinda på jordklotet och så är det liksom hennes roll då i den här nya världen, kan man väl säga. Och sen har han gjort, jag har varken sett, eller jag är osäker på om jag har sett hela Guds stad eller inte, men jag har sett bitar av den i alla fall. Men Blindness har jag inte sett en enda bildruta av, men däremot hans The Constant Gardener, jag vet inte, har du sett den?
Nej, den har jag inte sett faktiskt.
Nej, den har jag sett i alla fall. Det är ju en remake, en adaption av John le Carrés bok.
Jaha, är det han som gjort det?
Yes, The Constant Gardener. Och den tyckte jag var riktigt bra faktiskt, riktigt, riktigt bra. Ralph Fiennes är med.
Rachel Weisz, hon vann väl en Oscar för den, va? Eller?
Det är möjligt. Ja, det
vann hon inte en biroll-Oscar?
Jo, det tror jag. Bästa kvinnliga biroll, det stämmer nog, tror jag.
Och hon är ju med i den här 360.
360 också, ja, så... Det gick full circle där.
Ja.
Nej, men de är jättebra båda två, både Ralph Fiennes och Rachel Weisz i The Constant Gardener. Så den rekommenderar jag varmt faktiskt. Det är en väldigt speciell film och den är ganska lång och ganska tung. Så att ta den inte liksom på en fredagkväll när man vill ha någonting, om man vill ha något lätt, utan man måste vara beredd på den. Men den är riktigt bra i alla fall.
Och sen
men vad säger vi om 360 då?
Ja, jag tänkte säga bara att Peter Morgan som har skrivit manus till bland annat The Queen och Frost Nixon, ja, har ju skrivit manus till den här 360. Och det är ju, det, han just, är ju ganska starka meriter.
Verkligen, det är just en av de grejerna som gör att jag, alltså jag är väldigt pepp på 360. Och Peter Morgan, alltså hans involvering i det här projektet, det är väl en av de allra starkaste grejerna som gör att jag är pepp på det. Jag älskar Frost Nixon och jag tycker The Queen är riktigt, riktigt bra. Och sen har han ju skrivit, han har skrivit manus till Hereafter också, som jag har pratat om här i...
Den skiten.
Ja, den skiten, ja, nej, som jag älskar också, ja. Och sen har han ju skrivit till några HBO-filmer också, tror jag. Den här Bill Clinton-filmen, The Special Relationship och så vidare. Och de är, alla är väldigt välskrivna. Han är ju duktig på det här politiska, ja, dramat liksom. Och, men här verkar han gå, alltså, ett sidospår lite för honom, känns det som. Eller,
alltså, ja, det, alltså, det här politiska... är väl mer liksom den vanliga människan, om man ska säga så.
Ja, precis. Och, han går ner till marken lite.
Ja, och filmen ska ju tydligen skildra liksom folk från alla olika sociala bakgrunder och hur deras liksom förhållanden sammanvävs. Och det är som sagt, man får följa flera olika karaktärer och hur deras liv korsas med varandra. Och det har vi ju sett i ganska många filmer förut.
Ja, precis. Alltså, det är ju det. Och Peter Morgan tillsammans med just det här, själva premissen då, gillar jag väldigt mycket. Alltså, jag gillar ju Magnolia och Shortcuts och Amores Perros. Traffic är också en sån film. Pulp Fiction också, där många karaktärer liksom av någon anledning, deras liv vävs ihop. Och det gillar jag otroligt mycket. Så, men som, alltså, som många har sagt tidigare, så är det ju... Det är ju extra svårt att få ihop en sån film, för att det blir ju, kan ju, det är ju lätt att det blir lite krystat det här, varför, alltså hur slumpen för samman så här pass många människor och så vidare. Så, och den har fått en del negativ kritik faktiskt ju, efter de festivaler som den har visats på. Så du sa ju där till mig, vad hade den på IMDb? Ja, 5,0 eller någonting.
Och det är inte särskilt bra, men...
Nej, det är ganska lågt för IMDb. Alltså, just användarna där brukar ju vara rätt det kan man väl inte säga, det finns ju så här hat, många som går in och hatar på grejer också, som Twilight och sådär, men just såna här filmer känns det som att det brukar vara rätt generöst, tror jag.
Ja, jo, verkligen. Så det är inte särskilt
nej,
bra betyg där.
Och det, ja, den har ju, många har väl sagt att det är just de här grejerna som man kanske kan oroa sig för när det gäller en sån här film, att den är rörig, har den fått lite kritik för och sådär, att man inte riktigt får, man inte riktigt kommer någon åt karaktärerna nära, utan det blir bara stickprov liksom på olika ställen.
Ja.
Så, men jag har superhöga förhoppningar faktiskt, just som jag sa, för premissen och Peter Morgan och sen Fernando Mireille, som jag gillar då efter, just efter The Constant Gardener. Så det kan bli väldigt spännande, tror jag.
Vad tycker du om själva trailern då? Alltså,
det är ju...
Vad tycker du den eller båda om?
Alltså, det är ju otroligt svårt att göra en trailer till sån här film, just eftersom filmen i sig kan riskera ju att bli så här att man tar stickprov på olika ställen. Och när man då ska göra en trailer liksom på 2,5 minut, då blir det ju lätt så. Så det är ju inte en, det är inte en extremt... kanske peppande trailer så, men jag vet ju att vilken sorts film det kommer bli, och det är det jag baserar lite minst. Så trailern är väl inte så överdrivet bra, men jag tycker ändå det är en bra trailer. Alltså, jag blir ändå intresserad av att se vad, och, alltså, man får ju se vad skådespelarna är kapabla till liksom. Rachel Weisz och Jude Law, Anthony Hopkins, Ben Foster, och många bra skådespelare liksom. Och det är kul och att för första gången få se dem och sådär. Så ja.
Ja, det ska bli intressant att se. Även om min pepp inte är skyhög direkt.
Nej, det, alltså, det jag tyckte var roligt också med trailern var att i slutet där så fick jag reda på något som jag inte visste innan. Och det är att den släpps på video on demand. Alltså redan i slutet på juni nu, 29 juni, kommer den ut på iTunes. Så att man kan betala en liten slant där och så se den då. Förhoppningsvis i 720p HD, tror jag. Och det är ju helt underbart. Och
så slipper man vänta till 12 oktober då den har premiär i Sverige.
Ja, precis, precis. Och har man då en bra tv eller en bra projektor eller vad det nu kan vara, någon form av hemmabiosystem, så är det ju superkanon att se det via iTunes. Tycker jag verkligen. Jag vet inte, har du sett några filmer via iTunes tidigare eller?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Alltså, kan man göra, jag för mig, i alla fall för ett tag sedan, så kunde man inte göra det i Sverige.
Nej, det kunde man inte. Men nu har de fixat så att man kan köra det i Sverige också.
Okej.
Så jag har bara sett, jag vet inte om jag har sett någon mer, men den enda jag kommer ihåg nu att jag har sett via iTunes, det är Morgan Spurlock-kommentaren, dokumentären A Fans Hope. Den här Comic Con episode 4, A Fans Hope. Så den såg jag via iTunes och det funkade kanonbra. Alltså man laddar ner filen och så har man den i 24 timmar. Och även om man laddar ner den så kan man se filmen samtidigt som man laddar ner den. Och det hackar inte eller någonting, men det är klart, jag har rätt bra internet. Så det kanske, har man lite skakigt internet så vet jag inte hur det funkar. Men jag tror det, har man bra internet, alltså stabilt internet och någon form av bra hemmabiosystem eller sådär, så är det kanon alltså att se filmer via iTunes. Så det är kul att den kommer på redan den 29 juni.
Mm.
Men lite konstigt kan man väl tycka, alltså till och med innan den amerikanska premiären 8 augusti. Jag vet inte hur tänker
man
där.
Ja, men alltså
det
är väl det de vill väl, alltså hela den VOD-grejen har inte riktigt slagit än. Och de vill väl kanske, det är kanske därför de släpper den innan där, för att folk liksom ska verkligen gå in och att använda sig av den här funktionen.
Ja. Och men vad tycker biodistributörerna om det liksom?
Ja, det är väl kanske inte så populärt, men de kanske får en liten del av kakan så att säga.
Ja, det är möjligt.
Man vet ju inte riktigt hur det
för mig, för oss som publik, eller för oss som konsumenter är det ju superbra.
Ja.
Men sen är det ju frågan hur det blir när den väl kommer upp på bio den 8:e, om alla redan har sett den. Det.
Ja, alltså just en sån här film är kanske ingen som man sparar till bion direkt, utan det är väl en film som man kanske mer sitter hemma framför tvn och kollar på.
Ja,
och
precis.
Då är det ju väldigt smidigt att ta den på VOD.
Man kanske skulle ha skippat bio-release överhuvudtaget.
Ja, det skulle man nog kunna gjort faktiskt.
Ja, det även om jag är för dåligt insatt i det här. Nej. Men det är intressant hela den där hur man, alltså hur, när framtiden kommer och hur man ska göra med det här med alltså digital teknologi och så. Det är väldigt
alltså
intressant.
Vad tycker du om själva VOD-marknaden? Alltså, du tror att det är en grej som kommer slå? Eller att det...
Jag vet inte, alltså jag var i USA bara, förra året var jag i USA bara i 4 dagar. Som jag tror vi pratade om i podcasten innan jag åkte hem. Det blev, min farfar gick bort, så jag skulle ha pluggat i USA, men jag åkte hem istället. Och under den perioden på 4 dagar så hann jag faktiskt prova Netflix. Som är så pass populärt i USA. Och där är det ju att man pröjsar en viss summa som är då 9,5 dollar eller någonting, tror jag, 9,5 dollar i månaden.
Det är billigt.
Ja visst, och sen har man hela sortimentet, alltså Netflix, vad heter det? Netflix Watch Instantly heter det. Och då får man hela deras bibliotek. Och det är ganska stort ändå, jag surfade runt lite och kollade, det är ganska stort, ganska bra utbud. Och som den största aktören i Sverige är väl Voddler då.
Mm.
Men Netflix är ju otroligt mycket större. Och sen på Voddler är det ju det här, betala 37 spänn per film. Ja. Och då är det ju alltså... Det blir inte samma grej. Om man betalar 90-100 spänn i månaden och skulle få hela Voddler-biblioteket, det hade ju varit en bra deal liksom.
Ja, det är ju skitbra deal ju.
Ja visst, så om man kommer till det att vi får Netflix eller någon form av Netflix-baserad grej i Sverige också, så tror jag det kan bli hur stort som helst.
Ja verkligen, alltså det krävs ju alltså deras utbud också är ju enormt.
Ja alltså, visst, tv-serier,
liksom.
Ja. Gamla filmer, nya filmer, allt liksom.
Alltså inte för att klanka ner på Voddler nu, men de har ju inte liksom världens bästa utbud
direkt. Nej, det blir ju alltså, bättre och bättre det är ju, och jag gillar det verkligen, det Voddler försöker göra. Men just nu, om man skulle gå in, så är det som du säger, tyvärr inte så pass bra utbud så att man verkligen är sugen på att ge sig in där med pengar liksom.
Nej, precis.
Så ja, men det är en intressant diskussion verkligen. Jag bara hoppas på att antingen att Voddler alltså expanderar väldigt explosivt och satsar väldigt mycket, eller att vi får någon form av Netflix-aktig tjänst i Sverige.
Ja verkligen, den har ju kommit lite till Europa. Spanien har väl fått...
Ja, Spanien och England var det va, som fick det här året. Och sen kanske, jag vet inte, de kanske kör några länder varje år, men Sverige lär väl ligga rätt långt ner på listan.
Jag kan
tror
tänka mig det.
Det är väl Tyskland och Frankrike och sådär som står på tur. Ja. Och
ja, vi får väl hoppas att Voddler eller något annat växer till sig ordentligt.
Ja, det får vi göra. Absolut.
Det om det. Vi tar och går vidare.
Det
och
gör vi.
Snackar lite filmer som vi har sett. Vad har du sett, Victor, som du vill prata om?
Jo, vad ska jag börja med här då? Jag har haft lite av en fransk period faktiskt. Jag kollade över min lista. Vi för ju allihop här i podcasten och tävlar lite med varandra. Listor över alla de filmer vi har sett under åren då. Så, och vi började förra året, och jag kollade över min lista för det här året, för det här halvåret då som har gått, och jag kände att holy crap, det är nästan bara engelskspråkiga filmer jag har sett. Alltså brittiska filmer och amerikanska filmer. Säkert 95% alltså, utan att överdriva, är amerikanska och engelska filmer utan
Oj,
det jag
det är
ser.
ganska högt.
Ja, och jag kände bara att holy shit, jag måste göra något åt det här. Det är så tråkigt och enformigt, även om jag tycker om att jag älskar engelskspråkiga filmer. Det är ju, alltså, ja, man kan väl inte säga att det är det allra bästa, men jag gillar engelska språket så väldigt mycket, och jag tycker det kommer väldigt mycket högkvalitativ film därifrån, även om det kommer mycket skit också.
Jo.
Men så jag tänkte försöka köra lite mer internationellt faktiskt, och alltså när jag har tid och lust och sådär, att försöka pressa in lite internationellt. Och nu har jag sett väldigt mycket fransk film på senaste tiden. Jag har sett en, ja, på bara några veckor har jag väl sett en 6, 7, 8 kanske franska filmer, tror jag.
Okay.
För jag såg någon fransk film och tyckte den var superbra, och då fortsatte jag. Jag har gillat fransk film sen tidigare. Det är,
ja, verkligen, det är liksom ett av de största filmländerna.
Ja, tycker jag också. Alltså jag gillar när det kommer Spanien och sådär, de är väldigt bra på skräck och så, men Frankrike tycker jag, man kan ta nästan vilka filmer som helst, alltså action och sådär, jag vet inte, spansk action, vad säger man om spansk action? Jag vet
existerar
inte,
existerar det? Det?
Jag vet inte, det är klart det gör det ju, ja. Men det är inte, alltså fransk action finns ju ändå, alltså man vet vad fransk action är, det är ju hela Luc Besson-rörelsen och det där liksom. Så jag har sett mycket franskt, och en av de filmerna som jag tänkte diskutera är en film som har snackats mycket om efter festivaler och sådär, och som jag vet att du också har sett, Patrik, så det passar ju väldigt bra. Den heter ju Sleepless Night, heter den på engelska, men Nuit Blanche på franska.
Precis.
Och det är alltså en, det är en fransk actionfilm.
Ja.
Den är bara 98 minuter lång. Det är ohyggligt högt tempo från start till finish liksom. Det är lite transporteraktigt tempo,
ja, verkligen, som man kastar sig här rakt in i actionen på en gång.
Ja, precis. Det är det här som jag sa, som Luc Besson drog igång liksom, hela det hans Luke, det känns som en Luc Besson producerad film lite. Alltså hela den stilen tycker jag. Och ja, jag tyckte den var kanonbra. Jag vet inte, vad säger du om den?
Alltså tyvärr så levde den inte riktigt upp. Alltså det jag har hört jag har inte hört så jättemycket, men det som jag har hört så har varit väldigt bra. Det har liksom varit mycket buzz kring den här filmen.
Hört om på Slash Filmcast kanske, ja, har snackat om den eller?
Bland annat, ja, de har pratat om den. Och det är många som har beskrivit den som Die Hard in a Nightclub.
Ja, precis.
Och det kan väl hålla med om att
ja, det,
majoriteten av filmen utspelar sig på en nattklubb under en natt liksom, eller under en kväll.
Det hade inte jag riktigt greppat, att det skulle vara så pass mycket som utspelar sig på den här nattklubben. Utav det jag hörde av Slash Filmcast, och det är kanske bara jag som har glömt, men utav det jag hörde utav dem förstod jag det som att typ finalen, att det fanns en imponerande final som utspelade sig på en nattklubb.
Ja.
Men det är ju som du säger, kanske av 98 minuter kanske det är 20 minuter som är utanför nattklubben max.
Ja.
Och resterande minuter är då på nattklubben, och det är en väldigt stor nattklubb liksom, så att det blir det här.
Ja, verkligen.
Det finns ett biljardrum, och det finns en restaurang, och det finns själva diskoteket, och det finns de här lokalerna i bakgrunden, och ja, det är
köket,
väldigt 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 härliga miljöer tycker jag, väldigt härlig väldigt härlig,
alltså det
väldigt härligt ställe att ha en actionfilm på.
Ja, precis, och jag tycker Frédéric Chardin, som han heter, regissören,
ja,
han använder sig väldigt bra av den här nattklubbsmiljön och liksom varvar mellan den här huvudrollen då, eller huvudkaraktären som är en polis igen.
Ja, Vincent heter han, va?
Vincent. Han är efter en, vad ska man säga, en maffiasnubbe, knarkboss.
Precis.
Som har tagit hans son som gisslar för att den här polisen då, han har, eller Vincent, han har knark som tillhör den här maffiabossen.
Ja.
Och det ska ske ett enkelt utbyte helt enkelt.
Mm. Och det greppet tycker jag nästan är inte, det känns lite ganska unikt tycker jag, att
tycker du?
Eller nej, inte hela det här med att han kidnappar sonen, det är ju Taken-känslan är ju oerhörd liksom, men just att den här snubben, den här polisen, det hela börjar med att den här polisen utför liksom ett knark. Han rånar en annan snubbe på knark alltså. Mm. Så att det är ju väldigt, det ställs ju frågan hela tiden under filmen, om den här polisen är korrupt eller undercover.
Ja,
alltså det bollas liksom fram och tillbaka om han är det eller inte.
Du vet man
och
inte hela riktigt till en början liksom.
Nej, och hela det greppet gillar jag väldigt, väldigt mycket. Och vi ska inte avslöja någonting om det, men just att man har den här, ska man sympatisera med honom eller inte? Mm. Alltså, ja, det gillar jag. Är han en antihjälte eller alltså, ja. Hela den dynamiken gillar jag jättemycket. Och det vet inte jag om jag har sett någon annanstans. Att just att typ om man tar Taken som exempel, då är ju Liam Neeson är en ultragod CIA-agent. Alltså, ja, det är ingen snack om saken. Han är supergod. Men sen är det här är det helt annorlunda liksom. Det är skurkar mot skurkar nästan, känns det som ibland.
Jo, det är det. Verkligen.
Och det gillar jag.
Ja. Så, men annars tycker jag filmen är väldigt... Det är väldigt enkelspårig. Alltså jag tycker att storyn i övrigt, den går liksom precis de vägarna som man tror att, eller som man tänker att det ska gå. Jag tycker att det liksom händer inget så här wow, utan det är ganska, jag tycker alla vändningar känns ganska väntade faktiskt.
Det gjorde det, ja. Alltså det, ja, även om så kommer mot slutet så där.
Ja.
Det, jag kan inte säga något specifikt så, men det finns några vändningar framförallt mot slutet som jag tyckte var rätt oväntade faktiskt.
Ja, okay. Nej, det som händer, nej, jag tycker det var ganska väntat faktiskt. Jag tycker liksom det skallar som det är ganska tidigt. Men alltså, och själva action den är bra, alltså
otroligt bra skulle jag säga, verkligen.
Men den är inte riktigt lika underhållande som till exempel Taken, tycker jag. Alltså,
Det är en bra fråga faktiskt. Där är jag nog kanske står mer åt Sleepless Night-hållet,
ja,
faktiskt.
Alltså Taken, det är väl kanske lite mer over the top action.
Ja, precis. Det här är mer den här gritty action liksom. Och det gillar jag, att när det väl blir fighter här så blir det fighter på riktigt, alltså. Verkligen.
Ja, det finns en scen, eller en köksfight.
Ja, shit. Den börjar i köket i alla fall. Ja. Och sen fortsätter på alla ställen. Men den är fantastisk, jag håller med dig. Jag tänkte också nämna den. Det är en lång, riktigt lång fightscen. Riktigt svettig, riktigt jobbig och till slut väldigt trött fightscen.
Ja, det är till och med så att de i filmen åskådade till den här fighten. Ja, kom igen nu.
Ja, precis.
Nu har det gått för långt liksom.
Ja, exakt. Men alltså, jag förstår vad du menar. Den är enkelspårig, det håller jag med om. Den tillför ingenting till den här genren egentligen. Inget nytt.
Nej.
Men jag tycker att just det den gör här, även om det har gjorts tidigare, så tycker jag man gör det så fantastiskt bra. Och så gillar jag också Frédéric Chardin. Han leker väldigt mycket med kameran. Alltså så här point of view. Ja. Så här att man ser saker och ting underifrån och sånt ibland. Och när folk springer så ser man deras fötter bara och sådana där grejer. Jag gillar det riktigt mycket.
Ja.
Fotot, riktigt, riktigt snyggt. Och hela estetiken och känslan med filmen.
Ja, han har så här vissa närbilder där kameran så här skakar så här väldigt.
Ja, liksom, precis.
Man får den här
och fokus går fram och tillbaka. Och ja, ur fokus i fokus och sånt.
Ja. Ja, den är snygg liksom. Jag tycker den är underhållande. Ja. Fast jag tycker den känns inte så himla fräsch.
Nej,
det behövs lite mer originalitet.
Jag tycker dock lätt, alltså för mig, hade den varit originell också, då hade den varit uppe på mästerlig nivå nästan för mig.
Okay.
Men nu sätter jag ändå 8 av 10. Och det är för att det är otroligt bra action. Alltså verkligen superbra action. Det är sällan man ser så här bra actionfilmer, tycker jag.
Okej, okay. Jag sätter nog en 6 av 10 på den här.
6 av 10, ja. Det är inte extremt långt ifrån, men det är ju, ja, det är ju en bit i alla fall.
Ja,
ja, och det är ju, alltså, vill man ha en adrenalinpumpande actionfilm så tror jag inte man blir besviken.
Nej.
Alltså. Jag menar, du sätter ju 6 av 10 ändå, det är ju en bra film liksom.
Ja,
och det är ju tempot, det är ju, ja, de som inte gillar längre filmer, drama och sådär, lite mer känslosamma filmer kanske, så är det här det perfekta liksom.
Ja, alltså,
och det här är en fredagskvällsfilm.
Ja, det är det. Gillar man The Raid, den, vad är den, indonesiska filmen,
ja, precis,
som visar på festivalen och har pratat om tidigare. Det här är ju lite mer nedtonad och liksom inte så extrem action, men det är samtidigt det här att det är liksom, det är den här ständiga action grejen.
Ja. Tycker du The Raid är bättre än den här?
Ja, det tycker jag nog.
Jag tycker precis tvärtom. Jag sätter ju 6 av 10 på The Raid då. Och även om jag tycker den är bra, så där inne bägar den över för mig alltså. Där var det tv-spelsnivå nästan på, ja, även om actionscenerna var ruggigt bra, så blev det blev för mycket.
Men alltså det är som sagt, det är en bra film. Men alltså, jag tycker ändå att den är intressantare. Alltså den gör lite intressantare saker än
den. Ja, den är lite mer, den är fräschare. Och det kan jag hålla med om, den är ny. Alltså om man... om man jämför med den här. Det här är mer utav det vi har sett tidigare. Helt klart. Men jag tycker ändå de grejer som den här gör bra gör den mycket bättre än The Raid till exempel.
Okej.
Så jag rekommenderar den mycket mycket varmt, och du är lite halv
så. Nej, jag tycker definitivt man kan se den. Det är en
ja. Och du, Patrik, kör du en film?
Ska jag köra en film?
På det? Ja, kör vi lite fram och tillbaka här när vi bara är två.
Okej. Vad ska jag ta nu då? Jag hade hoppats att du skulle ta en till film så jag kunde glida in snyggt på en annan.
Jaha, okej, men säg vilken det är då så kan jag börja med den.
Okej, jag tänkte att du skulle prata lite om Marion Cotillard.
Ja,
eftersom du har pratat om fransk film där.
Ja, det här är ju då, jag såg...
ja, du är ju två filmer som du...
Ja, två filmer med Marion Cotillard som jag tycker, framförallt nu när jag har sett de här två filmerna som jag inte hade gjort tidigare, att hon är en av världens bästa kvinnliga skådespelare. Och jag vet inte, vi pratar ju om våra favoritskådespelare i något avsnitt, va? Mm. Och jag tror ingen nämnde Marion Cotillard, eller har jag fel där?
Nej, du har nog rätt i det.
Nej, jag tror vi missade det. Och det är väldigt synd, för hade vi spelat in det avsnittet imorgon, då hade jag nog placerat henne på toppen, alltså topp 5 lätt.
Ja,
av bästa kvinnliga skådespelare. Och den filmen alltså som hon slog igenom med och som hon fick en Oscar för, det är ju alltså La Vie en Rose heter den på franska. Och ja, det är ju den franska titeln så. Men alltså det är ju jobbigt att säga. Men ja, La Vie en Rose. Eller ja, om man ska göra en lite mer amerikaniserad version av titeln. Men den franska, jag vet inte riktigt där, för det är lite konstigt, för den franska originaltiteln, det finns tydligen en sån, och då heter den La Mum.
Ja, precis.
Och det är ju ett smeknamn som, filmen handlar om Edith Piaf, den här franska, väldigt kända sångerskan. Mm. Lever inte tyvärr, men hon...
Fransk ikon, kan man
säga. Fransk ikon, ja, precis, som man hör, alltså... Jag vet, alltså jag är inte ett fan av sån här musik, men när man ser den här filmen så man känner ju igen musiken. Mm. Alla har hört den någon gång. Det räcker jag sett Inception så har man hört musiken liksom. Och ja, så känner man igen det. Och det är ju helt fantastiskt att hon liksom, hennes musik har så pass påverkat liksom, eller influerat populärkultur även idag. Mm. Det är ju helt sinnessjukt fantastiskt. Men ja, vad var det jag skulle komma till? Vad var det jag var inne på här?
Ja, du var inne på Marion och La Vie en Rose.
Ja, just det. Och i alla fall, hon är fantastisk i den här filmen. Jag vet inte, alltså det är en 10 av 10 prestation av Marion Cotillard. Jag kan inte hitta någonting som jag tycker klingar falskt eller sådär. Alltså man får ju följa då Edith Piaf från barnsben då hela vägen. Det är ju en klassisk biopic kan man säga, även om den hoppar i tiden sådär, men det gör ju andra. Det gör ju till exempel J. Edgar gjorde ju samma sak. Det kanske är ett mer och mer vanligt grepp att man gör mer av ett collage, ja, än att man liksom följer från
vagga till födsel.
Ja, precis, och i den kronologiska ordningen. Men det gör man inte i La Vie en Rose heller. Och jag älskar den här filmen verkligen. Den är ännu bättre än Nuit Blanche som vi pratade om precis. Jag satte 9 av 10 på den, så det är ingen... Det når inte den där riktigt perfekta nivån, men jag ska se den igen för att jag känner att det är en sån film som kan växa lite på mig. Och alltså jag jämför gärna Marion Cotillards prestation som Edith Piaf, jag jämför gärna den med Mickey Rourkes prestation i The Wrestler. Som är en av de filmer som jag pratar om i det avsnittet som vi nu har slängt i papperskorgen tyvärr. Men jag kan väl bara kort då säga att jag älskar The Wrestler. Jag tycker det är en perfekt film, kanske Darren Aronofskys bästa, och jag rekommenderar alla att se den. Och jämförelsen däremellan då är att det är så äkta och råa skådespelarprestationer. Alltså det är så långt över andra skådespelarprestationer så att det är liksom flera nivåer emellan tycker jag. Det är så sällan när en skådespelare verkligen liksom... går över i att vara den de spelar. Och det gör Mickey Rourke i The Wrestler. Han blir den här wrestlern Randy the Ram. Och samma med Marion Cotillard. Alltså hon blir verkligen, alltså ibland fattar man inte att det är Marion Cotillard. Och att det är att den här filmen kom innan vi visste vem hon var. Det är ännu sjukare för mig. Alltså jag kan knappt greppa det. Och jag förstår inte varför jag inte har sett den här filmen tidigare. Jag vet inte. Men ja, så det är ju det absolut starkaste med filmen. Men sen är det ju en fantastisk berättelse också. Alltså hon växte ju upp delvis på en bordell, och hon sjöng på Frankrikes gator, hade inga pengar, och så blir hon upptäckt av en snubbe som spelas av Gérard Depardieu, som upptäcker henne, och så därifrån, på den vägen är det då.
Så det är, det är en riktigt så här, from rags to riches story.
Precis, det är fantastiskt. Och det är en så otroligt tragisk berättelse också. Hon gick ju bort, hon gick ju bort, ja, hur gammal var hon? 47 år tror jag hon var. Gick hon bort, och då hade hon liksom totalt alltså förstört sin kropp med knark och sprit och ja, det, alltså hon var ett vrak.
Hon hade ganska destruktivt leverne alltså.
Precis, verkligen. Det, så det är en sån story, så att okay. Det är inget heller för fredagskvällen. Jag menar, den är 2,5 timme lång och den är otroligt tragisk, hjärtskärande film. Men det, jag verkligen älskar den, som sagt. Det är nästan snuddar på perfektion, nästan snuddar på full pott, men det blir inte riktigt det, men ja, väldigt, väldigt, väldigt nära. Det var så där på slutet. Nej, jag tänker inte avslöja vad som händer i slutet, men
hon dör.
Tårar. Ja, det gör. Det kan jag avslöja att hon gör. Spoiler for real life, men hon i alla fall, det finns några scener på slutet, alltså själva finalen i filmen gjorde, ja, det kom tårar ur mina ögon, och det är väldigt sällan det gör det. Jag satt och bara gapade mot slutet och, okay. Ja, väldigt, väldigt gripande film, så
jag ska definitivt ta se den. Den har så legat liksom väldigt länge och bara, den här måste man ju se.
Samma med mig, alltså det är en sån där film, vi har pratat om det tidigare, att det finns såna filmer som man inte riktigt vågar ge sig på. Alltså det är någonting som man tar hellre Nuit Blanche liksom, än La Vie en Rose. Alltså just hela den där, jag vet inte, men så är det i alla fall. Men ja, 9 av 10, jag rekommenderar den till alla. Men man måste, det är också en sån film som man måste vara beredd på vad man får. Och sen en viktig grej också är att ge den en chans. För att första halvtimmen i filmen, då var jag väldigt tveksam. Alltså jag kände, kommer det här bli bra, eller vart ska de gå med det här? Men sen så bara blir den bättre och bättre och bättre. De sista 2 timmarna är bara ren magi. Så första halvtimmen lite vacklande, men sen bara växer och växer och växer. Och till slut, efter liksom 45 minuter, en timme, så är man helt inne i det, alltså. Då är helt fast. Så det var bara att, då bara ger man upp och bara låter Edith Piaf ta över den, liksom. Det är en fantastisk film.
Härligt.
Yes.
Hade du en till, Marion, du ville prata om?
Ja, jag kanske kan ta den lite snabbt först där. Så blir det här, det är en av de filmer som jag pratade om också i avsnittet som vi kastar, men som jag tar upp här nu, för jag känner att jag verkligen, verkligen vill tipsa om den här filmen. Det är också en film som jag satt 9 av 10 på. Det är sinnessjukt vilken hög
mycket
kvalitet.
Mycket bra franskt nu,
ja,
som du, eller som du ser.
Men det blir ju kanske, alltså, om en fransman skulle börja se svenska filmer, så tar man ju gärna de som har blivit kanske kritikerrosade eller som lite klassiker, ja, ja, så här. Så har jag gjort åt andra hållet liksom. Och då blir det ju lätt att man får de här pärlorna, och jag har verkligen hittat dem. Och en av dem är små vita lögner, heter den på svenska. Och jag tror det är direkt översatt från franska, Les Petites Mouchoirs heter den på franska, och jag antar att det är exakt samma titel. Men det är en snubbe som heter Guillaume Canet som har regisserat, och han är alltså Marion Cotillards make.
Så där.
Det är han, och han är även skådespelare sen tidigare, så han var skådespelare först. Han spelade till exempel mot Leonardo DiCaprio i The Beach, gör han, och sen är han med i en mängd franska filmer. Och sen har han regisserat lite franskt också, bland annat en actionfilm som jag gillar som heter Nelle Dis à Person, den här adaptionen av den väldigt kända boken som blev bästsäljare överallt liksom.
Men vad var det den heter?
Vad är det, alltså, ja, vad är det heter? Tell no one, berätta inte för någon.
Ja, just
heter
det, just
den.
Det, ja.
Ja. Så det är Tell no one heter den på den engelska titeln. Och det är titeln på boken också, tror jag. Jag har inte läst den här boken, men den har fått otroligt god kritik. Men hur som helst, nu har han gjort Små vita lögner, och den kom ut faktiskt senast i så sent som januari i Sverige det här året. Ja. Även om den släpptes 2010 redan, tror jag, i Frankrike.
Oj,
eller om det var 2011. Jag ser här 2010 står datumet på IMDb, men det kanske är någon festival eller sånt där, kan det också. Ja. Jag vet inte riktigt, men det är äldre i alla fall, en äldre film, 2011, hur som helst. Och det är, jag vet inte riktigt, den är också 2,5 timme lång ungefär. Och det är lite av en så här 360 Magnolia grej Fast att det är inte separata människor, utan det är väldigt många karaktärer, men de är liksom, deras liv är ihopvävda redan från början, om du förstår vad jag menar. Alltså
Okej.
det är ett kompisgäng liksom som man följer.
Ja.
Och Marion Cotillard är en utav dem, och sen har vi François Cluzet som är med i den här Tell No One-adaptionen bland annat, som jag också tycker är en ruggigt bra fransk skådespelare. Benoît Magimel, som vi har sett i La Haine till exempel. Och Guy Lelouch också med. Många, många bra franska skådespelare.
Inte,
Och då...
vad heter han? The Artist.
Jean
Jean
Dujardin,
Dujardin.
han är med också, ja, precis. Jean Dujardin, han spelar en snubbe som heter Ludo. Och är en väldigt, vad ska man säga, den kuggen i det här kompisgänget som håller ihop alla liksom, skulle man kunna säga. Den här sköna snubben i gänget som ser till att folk träffas och sådär, och ja, som håller uppe humöret liksom i kompisgänget. Och i början av filmen så får man se hur han är ute och åker motorcykel, en sån här skotervariant av motorcykel, och blir påkörd av en stor lastbil. Och hamnar därför på sjukhuset. Så det är där filmen börjar. Väldigt stark öppning, så där var jag liksom hooked direkt. Därifrån då så startar filmens handling om att det här kompisgänget, de åker alltid till, det ligger en timme utanför Paris, ett sånt där semesterparadis, som en utav dem, som heter Max, han har väldigt mycket pengar och han har liksom köpt ett semesterparadis där han bjuder in alla till det här stället då. Och då ställer de sig själva frågan, ska vi åka nu även om Ludo ligger på sjukhus och är så illa tilltygad? Och då bestämmer de sig för att göra det ändå, att vi sticker liksom. Och när de väl kommer då, så då drar det igång, alltså hela Ludo-grejen, och sen många har haft sexuella relationer med de andra, och så att allting liksom, allt det här, alla intriger och så kommer upp till ytan igen. Så att det blir väldigt, det börjar bli bristningar i vänskapen, och så att det blir, du förstår liksom
Allting
hur
bara
dynamik,
eskalerar och så.
precis, hela dynamiken blir, alltså det är både humor och tragedi, och allting bara exploderar. Och jag tyckte det här är också en helt fantastisk film. Jag älskar ju karaktärsdrivna, dialogfyllda filmer. Och det här är verkligen, det händer ju ingenting egentligen. Alltså de är bara på det här sommarstället och umgås och pratar och interagerar med varandra. Och ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Och Marion Cotillard, hon är allra bäst även här. Och stjäl showen fullständigt. Men hela casten är i princip fläckfri. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga som är negativt med den här filmen. Men det är också en guldpärla från Frankrike, så se den här
Låter
filmen, säger
väldigt
jag.
spännande. Jag hade tänkt att gå och se den när jag gick på bio här i Sverige faktiskt.
Ja.
Men den är som sagt väldigt lång och jag blev lite avskräckt. Lite avskräckt, men det är mest att orkar jag verkligen sitta på bio i 2,5 timme?
Ja, det är ju det. När man sitter hemma liksom kan man ju pausa och gå och ta en banan eller något. Alltså, det blir en viss skillnad. Men jag vet inte, jag tror jag svepte den här filmen från första bilden till sista utan paus faktiskt. För att jag som sagt blev så pass, ja, alltså den träffade mig precis där den ska träffa liksom. Jag älskar den här typen av film, och jag vill ha fler sådana här filmer liksom, karaktärsdrivna, väldigt detaljerade och snygga draman liksom. Och jag är otroligt imponerad över att Guillaume Canet har skrivit manus och regisserat, för att det är inte helt lätt alltså. Samma sak som med 360 och Magnolia och sådär, när det är så pass många karaktärer som ska ha, deras motivation och allting ska ju stämma, och de får inte, deras olika liv får inte krocka med varandra, och ja, det är väldigt mycket att hålla reda på, men otroligt bra, otroligt bra.
Ja, trevligt.
Så se båda dem,
Ja.
Le Petit Mouchoirs och Nuit Blanche, och såklart La Vie en Rose
Precis.
framförallt.
Mycket franskt nu.
Mycket franskt, ja.
Och nu ska jag inte prata om franskt, men jag ska prata lite om Marion Cotillard. För hon var
Härligt.
nämligen med i en film som jag såg igår som heter A Good Year. Och
Ja.
den är från 2006, regisserad av Ridley Scott. Och det är en romantisk dramakomedi faktiskt. Och jag vet inte om Ridley har gjort något sånt innan.
Nej, det
Jag
var
vet
han
inte om
gjort
man kan
en
räkna.
Matchstick, eller inte, eller vad heter
Magic Man.
den här Matchstick Man, är det den som Ridley Scott? Jag är osäker på titeln där.
Ja,
Det är med Sam
jo,
Rockwell
precis.
och
Men
ja.
ja, det är väl.
Det är väl mer ett drama, eller?
Ja, det är väl en liten dramakomedi kan man säga.
Ja.
Men.
Men A Good Year går väl mer åt kärlekshållet, kan man
Ja,
säga,
precis.
medan,
Det
ja.
handlar om Russell Crowe spelar huvudrollen som en stor vad är han för något? En företagsmagnat typ. Eller han köper och säljer aktier typ. Och är snorrik. Och han får reda på att hans farbror som har huserat i Frankrike har en vingård, ganska soft ställe där. Han har tyvärr dött. Spelas av Albert Finney förresten.
Åh, så bra han är.
Och då ska han åka dit för att liksom, ja, bara reda ut det där, sälja skiten och få några miljoner för det. Men så åker han dit och sen minns han alla somrar och sådär. Han spenderade med sin farbror på vingården där. Och han börjar tveka lite och sen händer en grej på hans jobb så att han blir avstängd i en vecka. Så han måste stanna kvar, eller han tar lite semester och stannar kvar där i Frankrike på vingården. Och börjar rusta upp huset lite och så träffar han en kvinna i staden där och hon spelas av Marion Cotillard.
Yeah.
Och det utvecklas en liten romans där. Och såklart börjar han tveka på om han ska återgå till sitt affärsliv i London eller om han ska stanna kvar.
Sjukt otippat,
ja. Så storyn är väl ganska banal egentligen. Och jag kan väl säga att just den här typen av film är inte Ridley Scotts starka sida.
Nej, det kan vara därför han inte har.
Den blir lite andra. Bättre i slutet. Han har så här lite konstig estetik i början tycker jag. Det när Russell Crowes karaktär, när han kommer till Frankrike i början där, så har hans assistent råkat boka fel bil, så han har en sån här liten smart bil som han åker runt med. Och så kommer han in till staden och så åker han runt i en rondell och så är det så här snabbspolat, så han liksom bara åker runt så här fem varv bara. Och det kändes som
så skulle det vara någon som någon timelapse grej då eller?
Ja, jag vet, det var liksom, det kändes som en Stig Helmer film liksom. Det kändes bara,
det är inte bra, inte
nej,
bra.
Den repar sig lite mot slutet. Bland annat så är Abby Cornish med också. Hon spelar
Sucker Punch bruden.
Ja, eller Bright Star bruden.
Ja.
Hon spelar hans kusin eller som han inte visste om som kommer till. Där, alltså hans farbrors dotter som ett utomäktenskapligt barn. Men den var lite småcharmig. Jag tycker Russell Crowe gjorde ett bra jobb. Det känns som han verkligen gick in i den här rollen på något sätt. Han är verkligen så här British chap. Alltså riktigt, ja, så här,
verkligen en riktig aktiehandlare.
Ja, riktigt så här aristokratisk också. Han är väldigt så här vältalig han har lite sköna dialoger och sådär.
Jag har aldrig kommit runt till att se den här filmen. Nej. Faktiskt. Det är synd. Jag vet, den går ju på tv rätt mycket. Så jag vet inte, men jag har aldrig lyckats pricka in.
Nej, alltså, man har ju nästan aldrig hört om den här och det förstår man väl varför.
Den har verkligen försvunnit i tidens.
Ja, om man liksom sätter den i kontext med Ridley Scotts andra filmer så förstår man varför den här inte har fått så mycket uppmärksamhet.
Jag tänkte på det med konstig estetik. Det kanske är det att han liksom har förberett varje bildruta för att han ska kunna CGI-a in aliens eller någonting ifall det liksom skulle bli för twist. Ja, så att det blir hela den grejen.
Nej, så det känns verkligen inte som en Ridley Scott-film. Och det är en ganska, som sagt, banal kärlekshistoria. Men den var lite små gullig ibland. Och man gillar ju hela den här liksom franska vingården och de miljöerna som är där. Så den var lite trevlig. Och Russell Crowe gör det framförallt sevärt.
Alltså tänk då, jag bara kommer att tänka på hur awesome det skulle vara om någon sån här liksom Ridley Scott-aktig stor liksom action episk, bombastisk liksom regissör kommer och gör ett litet 90-minuters kärlekskomedi eller kärleksdrama, typ någon form av mästerverk i den genren. Det vore ju helt gudomligt att se bara. Det väntar jag fortfarande på.
Tyvärr var Ridley Scott inte personen att göra det.
Nej, inte rätt man tyvärr.
Så den rekommenderar jag inte direkt, men ja.
Jag ska se den helt klart. Jag måste
göra det. Det är intressant alltså, att se.
Det är roligt att se bara för Ridley Scott
alltså. Det är väl liksom det som gör det intressant att se den.
Vad gör det här till en Ridley Scott-film liksom? Det tycker jag ska bli intressant att se. Var finns Ridley Scott och hans stil i den här filmen?
Precis.
Det är ju ska bli väldigt spännande.
Yes. Sen tänkte jag prata om en film som du tog upp i podcasten som aldrig kommer sändas.
Nej, och det var därifrån du blev sugen på serien.
Ja,
eller?
Precis. För du pratade om filmen Contact av Robert Zemeckis från 97.
Precis, vi kom ju in på den lite därifrån. Vi snackade som sagt om Flight-trailern. Och Robert Zemeckis, han har ju varit väldigt länge nu, han har jobbat med animerade filmer, alltså Polarexpressen och Beowulf och A Christmas Carol och så. Men innan dess så hade han ju då sin period liksom med Back to the Future och Forrest Gump, och sen efter Forrest Gump på 90-talet då, 97 va, kom
Ja,
Contact då.
precis. Ja,
Så,
han har
ja.
ju några mästerverk bakom sig. Alltså Tillbaka
Ja,
till framtiden
verkligen,
och
verkligen.
Forrest Gump är
Ja.
ju fantastiska. Castaway har han gjort också, va?
Ja, visst. Absolut.
Contact då handlar om Jodie Foster spelar en vad ska man säga? Hon är lite kåt på aliensignaler från yttre rymden.
Hon är väl signalanalytiker eller
Ja,
någonting, är
precis.
väl
Det är
det.
lite
Ja.
kanske better way to put it.
Precis. Ja, ända sedan barnsben egentligen har
Ja,
hon väl,
precis.
alltså hennes farsa gjorde henne intresserad av liksom att speja på radiokanaler och
Ja,
sånt och
och det har
ja.
liksom vuxit och vuxit med åren. Så nu när man får se henne som vuxen så söker hon efter signaler från yttre rymden. Kanske från andra
Ja.
livsformer där ute. Och
Precis.
hon får det till slut. Hon mottar det till slut några signaler från yttre rymden. Och det blir liksom ett ganska stort ståhej kring det.
Ja.
Det kan man ju förstå. Så det blir liksom att ja, liksom amerikanska, vad ska man säga?
Alltså det är just den biten som jag gillar så himla mycket med filmen, att man får se hela amerikanska, som du säger, rättsväsendet och
Ja.
polisen, och hur skulle USA och hela världen reagera om man får en signal från yttre
Ja, precis.
rymden.
Det
Och
blir.
en väldigt särskild signal i det här fallet, som vi inte ska avslöja kanske,
Nej.
men väldigt, väldigt udda grej som kommer tillbaka från
Ja, jag
yttre
fick lite
rymden.
Iron
Så
Sky-vibbar i 2 sekunder där ett tag.
ja, precis. Var det här han fick den idén liksom, med sin
Ja,
den
precis.
regissör?
Det blir
Jag
ett
vet inte.
jävla stort pådrag. Och jag gillar också hela den här grejen liksom, att det är liksom armén kommer in liksom, och man involverar president Bill Clinton. Det är ingen fiktionell president, utan
Nej.
han har ju Zemeckis brukar ju, som i Forrest Gump, han har ju liksom så här, klippt in Forrest Gump när han samtalar med
John F.
vem. Ja, precis.
Kennedy och
Och
ja,
han gör lite
Nixon
samma grej här. Jag antar
och
att Bill Clinton inte skådespelar i den här filmen, utan man har använt sig av
Nej.
material och liksom klippt in det på ett väldigt snyggt sätt, så att det ser ut som att han är liksom med i
Precis, och
filmen.
sen i vissa scener, jag tyckte i vissa scener så ser man att de har animerat hans mun. Alltså att det ser lite skumt
Ja,
ut just i
okej.
det området, tyckte jag. Så det var lite synd, men annars så tycker jag att man har gjort ett superbra jobb. Alltså, man ser, till exempel i en scen så ser man hur Jodie Foster tittar mot ett sånt här klassiskt amerikanskt presidentpodium, typ, där de håller så här presskonferenser, det här blåa skynket och allting som man känner igen. Hon tittar mot ett sånt ställe och sen ser man Clinton på en TV-monitor då. Och då kan de ju ha det är hans original material då, så att det är ju fantastiskt. Och jag läste lite om det där på Wikipedia faktiskt, för jag tänkte, flera utav grejerna kändes det som att de inte hade animerat hans mun, och ändå pratade han om rymden och allt sånt där, så jag tänkte, vad fan har de fått det här materialet ifrån, och i vilket sammanhang snackade Clinton om detta?
Ja.
Och då är det tydligen någon form utav NASA-satsning som gjordes, någon satsning på rymden i alla fall, och då höll han det här talet om
Okej.
hur viktigt det är att utforska rymden och så vidare och allting. Så det mesta utav det är sånt som Clinton faktiskt sa. Så att det
Ja,
tycker jag är
det är intressant.
intressant.
Det är schysst att man har
Ja.
kunnat hitta de här och klippa
Ja,
ihop det
de
på
där
ett bra sätt, för
bitarna.
det är liksom, det
Absolut.
passar ju väldigt bra in i storyn och
Ja,
sådär.
det
Så
gör
det är
det.
kul.
Så att filmens första delar, första bitar, första 2/3, alltså akt 1, akt 2, de är ju helt fantastiska, tycker jag. Och
Akt
sen.
3 är ju lite speciell kan man säga.
Ja,
Eller i alla
verkligen alltså.
fall, ja, jag ska verkligen inte säga vad som händer, men
Nej.
jag har hört innan, och du tog bland annat upp där, du och Hannes pratade om det i den osända podcasten, och
Ja.
det sker lite speciella grejer där som jag kan tänka mig att många har svårt för. Jag hade lite svårt för också.
Ja,
Eh,
jag
det,
också
det är lite
verkligen.
svårt att ta in på något sätt, men ja, det känns liksom som att filmen har klarat sig väldigt bra liksom. Den är ganska lång, den är 2,5 eller 2,20 kanske den är.
2:20 är det.
Och den liksom har klarat sig väldigt bra liksom, väldigt länge. Och sen så ja, blir den bara lite konstig. Men jag gillade ändå slutet på den, tror jag.
Du gjorde det alltså?
Ja, alltså just alltså efter det här lite konstiga händer.
Ja, okej. Okay, ja, då är jag med
När
dig. Det gillar jag
de rundar
också.
av det liksom, eller vad man ska säga.
Ja. Man kanske ska säga att finalen, liksom klimaxet, är det som är
Ja,
konstigt.
precis.
Alltså, men sen finns det liksom en liten, ja, epilog eller
Ja.
någonting som är väldigt, som också går tillbaka till att bli det här intressanta, liksom de här intressanta frågorna. Det ställs ju väldigt intressanta frågor
Ja,
i den
alltså.
här. Alltså just det att det finns biljoners planeter ute i universum, och om bara liksom 1% eller liksom 1 promille utav de här är som jorden, så lär det ju finnas liksom
Ja.
intelligent liv någonstans. Alltså det är ju otroligt osannolikt att det bara är vi som finns ute i universum, när det finns så pass många planeter. Och så som det måste ju finnas någon som har ungefär, det måste ju finnas samma förutsättningar för liv
Ja,
ungefär.
precis.
Så det är ju väldigt intressanta frågor och intressanta teman som man hanterar här i filmen.
Ja, en grej som jag tänkte på. Den har ju ganska. Det är några grejer som är ganska liknande Prometheus faktiskt. Som jag tänkte
Oh, hur
på.
tänker du här?
Ja, alltså jag ska kanske först berätta att Matthew McConaughey också har en central roll i den här filmen.
Ja, ja, nu hänger jag med
Och
lite.
han spelar en. Han är inte en präst, men han är liksom en man av kyrkan. Han är
Ja,
troende. Ja,
ultrakristen.
vilket är väldigt lustigt. Alltså när du berättade om det först innan jag hade sett filmen så tänkte jag, det här låter
Vad i
ju,
helvete liksom. Ja, det var en av de grejerna vi diskuterade i förra podcasten,
ja,
ja.
och det funkar ju liksom, men han är ju fortfarande Matthew McConaughey, alltså rad. Och
Ja.
han har ju, alltså han säger, I'm a man of the cloth, but without the cloth.
Ja,
Så han
precis. Och det är
är
exakt
ju troende,
rätt.
men han är fortfarande sex och sånt, så han vill
Ja.
inte gå full on priest.
Nej.
Men jag tycker ändå
Nej.
han
Han vill
funkar.
fortfarande kunna ligga med Jodie Foster, så han skippar hela.
Precis.
Ja.
Jag tycker ändå han funkade bra i filmen, och
Det gör jag med
jag gillade
faktiskt.
hans och Jodie Fosters, deras karaktärsrelation, framförallt mot slutet där. Men det som jag ville komma till var då att Jodie Foster är ju den här väldigt vetenskapligt inriktade ateisten liksom.
Precis.
Och du har Matthew McConaughey som är den här väldigt troende, liksom tror på en högre makt. Och så är det ju lite i Prometheus också.
Ja, den dynamiken.
Inte för att liksom kanske prata så mycket om den för de som inte har sett den, men du har ju då Noomi Rapace karaktär som hon är tillsammans med en annan forskare som heter,
David, nej det är
nej,
ju, nej det är ju Fassbender.
Charlie Holloway heter hon.
Charlie heter han, ja, Charlie.
De två är ett par, de är ett forskarteam också, och han är den här liksom väldigt vetenskapligt bundna, icke-troende personen. Och
Precis.
hon tror på Gud, hon. Och men grejen är att liksom båda söker efter sanningen, fast på
Ja.
liksom lite olika sätt. Alltså de söker efter samma sak, men de kommer från olika sätt att tro på saker och ting. Och det är precis samma grej med Jodie Foster och Matthew McConaugheys förhållande i Contact. Och det tyckte jag var rätt intressant. Och sen
Ja,
finns, ja.
det ger upphov till några riktigt intressanta diskussioner som vi får se i filmen också. Alltså de debatterar liksom om, och det tycker jag också, det blir ju det här liksom att en sida är den här sidan som, ja men evolutionen då, det kan vi ju bevisa, och då kommer nästa liksom den här troende sidan då, ja men vart kom evolutionen ifrån? Alltså vad är sista? Man kan ju alltid ta det, vi vet ju inte vad sista steget är, och det är ju där liksom Gud kommer in kanske för många. Så även om de som är väldigt vetenskapliga av sig och tror på evolution och allt det här och så vidare, de kan ju ändå tro på Gud för det liksom. Och Elizabeth Shaw då i Prometheus, som du säger, hon är en av dem. Så Charlie Holloway säger liksom, ja men det här och nu har vi ju bevisat det. Hur kan du då säga Gud? Ja men vem var det som skapade det här som vi just bevisade liksom? Det finns ju alltid ett steg till.
Ja, precis.
Så just den dynamiken tycker jag är väldigt intressant, och även i Contact. Så ja, den hade varit en mycket bättre film för mig om den liksom fortsatt, alltså om den inte hade spårat så pass mycket som den gör i finalen då,
Ja,
klimaxet.
precis.
Men
Nej,
jag
det
tycker
håller jag med.
ändå, jag sätter ändå, jag vet inte, 5 av 10 eller 6 av 10, i alla fall 3 av 5 där. Så jag tycker det är en bra film, den är så pass, den är nästan fantastisk nivå i stora delar av filmen, men sen drar ju klimaxet ner tyvärr, så det hamnar där någonstans.
Ja, en till Prometheus-koppling som jag gjorde var att John Hurt är med i den här filmen. Som
Jajamensan.
man, alltså, hade inte han haft en sån säregen röst så hade jag nog inte känt igen honom,
Nej,
faktiskt.
han är ju flintis
Ja,
och
han
stora
ser väldigt
briller
annorlunda
på
ut.
sig.
Jag
Ja, verkligen.
kände inte igen honom först, och jag visste inte att han var med i
Nej.
filmen.
Och jag visste inte det heller, det var helt
Och så hörde
omedvart
jag
när
på den
han
där
dök
rösten,
upp.
bara, ja, fan, det måste ju vara John
Ja.
Hurt, och så kollade jag, ja, det är han.
Jag såg direkt faktiskt att det var John Hurt, men jag hade ingen aning om att han var med i
Nej, okej.
filmen. Så, och sen kan jag väl säga förlåt till alla Prometheus-fans eller John Hurt-fans eller Alien-fans, eller, för jag sa Tom Hurt tydligen i vårt Prometheus-avsnitt för
Fail.
någon vecka sedan. Så förlåt, han heter såklart John Hurt,
ja.
Och det är han som det kommer en alien ur magen på, inte Tom Hurt, för han existerar inte.
Eller kanske, jag vet inte.
Kanske någonstans, ja.
Men när han spelar i Contact spelar ju han en gamling,
väldigt rik,
svinrik
gamling.
Stor, ja. Liksom, företagsmagnat som väljer att bekosta ett projekt som ja, jag ska inte säga så mycket, men de startade ett projekt med Jodie Foster.
Jodie Foster,
och,
ja, precis.
Och han bekostar det för att liksom försöka, han lider av cancer, obotlig cancer, och han vill hitta det här liksom steget att han ska kunna bli odödlig. Han vill försöka hitta kontakt med liksom andra utomjordiska civilisationer för att på något sätt kunna stoppa sin dödlighet. Och det är precis så som Peter Weyland agerar,
exakt,
i
en Prometheus-koppling till.
Och jag tyckte det var väldigt intressant att det fanns de här kopplingarna.
Ja, verkligen.
Så Ridley Scott kanske är lite influerad av just Contact.
Mycket möjligt, mycket möjligt. Det intressanta med Contact tycker jag, och därför jag faktiskt, jag läste på, alltså jag såg Contact för, jag skulle vilja säga att det är för att Hannes har tipsat, men det var faktiskt inte därför. Men Hannes har sagt till mig flera gånger att jag skulle göra det, så jag hade haft den på att se listan. Men sen så skrev Alex Schulman faktiskt på sin blogg att det är en av hans favoritfilmer av, alltså genom tiderna. Han tycker att det är en perfekt film.
Contact.
Contact, ja. Och då bara, wow, tänkte jag. Oj, det är ju verkligen...
Det hör man inte ofta.
Liksom. Nej, och då kollade jag in den. Och framförallt, han la upp ett YouTube-klipp på sin blogg med den här... När man ser den här långa tagningen när genom spegeln, du vet, som han, Zemeckis har gjort på något sjukt sätt. Det var helt mindblowing när jag såg det i Contact.
Ja.
När, du vet, när Ellie då, som är Jodie Fosters karaktär, när hon är liten... Det är väl ingen spoiler här, men hennes pappa går bort när hon är väldigt liten. Mm. Och när hon ska hämta hans medicin då, så när han håller på och dör då, ska hon hämta hans medicin. Och då springer hon i slow motion upp för trappan så här, och så kommer hon fram till en spegel. Och då är allting liksom filmat, det är så svårt att förklara, vi får länka det här klippet, men allt, det är som att kameran har gått genom spegeln, förstår du? Alltså, man har sett allting... Och så har man följt henne upp för trappan, allting fram till spegeln. Och så har det varit inuti spegelbilden.
Ja,
så det är en specialeffekt. Och tydligen kan man se att när hon sträcker fram handen och man ser att hon ska ta tag i spegeln, så är det inte samma bild. Så att det är ju CGI de har gjort det med. Men det är en helt fantastisk, och det håller jag med Alex Schulman om, att det är en helt fantastisk liten sekvens.
Det får jag kolla om, för det minns jag inte så tydligt,
ja,
faktiskt.
Ja, verkligen. Jag kan länka det klippet till sen efter det här, och sen lägger vi upp det i podcast-artikeln också, så folk kan se det. Men det är ruggigt häftigt faktiskt.
Ja, men
som sagt, inte en av världens bästa filmer.
Nej, men jag rekommenderar den. Jag tyckte den var skön. Alltså, hela upptakten till liksom tredje akten tycker jag...
Verkligen kanon alltså. Och intressanta frågeställningar. Och det är alltid trevligt tycker jag. Så absolut.
Precis. Och på tal om Matthew McConaughey i lite äldre, annorlunda roller.
Ja,
så såg...
du förresten får jag bara, jättebra övergång, men förlåt att jag pajar den. Men jag skulle bara säga, hur sjukt är det inte att Contact, som kom 97, kom 3 år innan Castaway 2000. Alltså för mig känns Contact liksom som en riktig så här 90-talsfilm. Och Castaway känns som 10 år senare nästan för mig. Jag vet inte, jag vet inte riktigt vad det är där. Men Castaway känns så pass mycket nyare för mig. Jag vet inte, det är väl att jag har sett Castaway, att den kom ut när jag var
lite mer
så pass stor.
93 versus 2003, än 97 mot 2000.
Exakt, det känns väldigt konstigt. Så jag vet inte om Zemeckis bara bytte fotograf eller vad det var som hände, men den känslan får jag i alla fall. Jag vet inte. Fortsätt, förlåt.
Ja, på tal om Matthew McConaughey så såg jag en film som heter A Time to Kill, eller Juryn tror jag den heter på svenska. Och det är, ja, man kan säga att det är ett rättegångsdrama. Det handlar om, det börjar med, det är två... Det utspelar sig, nu är jag inte säker på var det utspelar sig någonstans. Fan.
Fortsätt du prata så kollar jag upp. Jag kollar upp.
Okej. Okay. Jag vill säga att det är någon sydstats
Ja, precis. Det
jag tror att det är Mississippi faktiskt.
Mississippi, okej. Okay. Ja, det är Ku Klux Klan involverat.
Ja, precis. Och det börjar med att det är två så här jävla redneck hillbillies, två vita män som våldtar och misshandlar en svart liten flicka. Jag tror hon är 10 år eller någonting.
Fy fan.
Och de hänger henne, alltså liksom ska lyncha henne typ. Ja. Men så överlever hon och de dumpar henne typ i en sjö eller någonting, men hon överlever det också. Och så hittar hon, och hon är dotter till Samuel L. Jackson. Och om man gör så där mot Samuel L. Jacksons dotter, då kan man, då kan man vänta sig lite Great Vengeance and Furious Angle, vad fan han säger. Så han, när de här två männen ska in i rätten, så dyker Samuel L. Jackson upp och skjuter ner dem. Och det där är ingen spoiler, för det händer precis i början liksom. Och hela filmen kretsar kring rättegången då mot Samuel L. Jacksons karaktär.
Det är ju väldigt intressant.
Och liksom, alltså, det känns som att han liksom tog lagen i egna händer. Alltså, för det är många som verkligen hatar, alltså, de här männen, att de gjorde så här mot hans dotter. Många tycker att det var rätt av honom att göra det här, men rent, alltså, det är ju inte rätt rent lagligt liksom.
Nej, precis.
Och Matthew McConaughey spelar då hans advokat. Och Matthew McConaughey är den som har huvudrollen. Men jag tyckte det var intressant, om man kollar på, jag tror både posten och i, alltså creditsen i början, så är det Sandra Bullock som står först.
Ja, first billing
absolut, och sen Samuel L. Jackson och sen Matthew McConaughey. Och det kan man ju förstå, för Matthew McConaughey var ganska okänd vid den här tiden. Jag tror det här måste nog vara hans första liksom huvudroll.
Ja, mycket möjligt.
Man får ändå 30 credits.
Vi snackade om det där lite precis innan det här avsnittet, att det är intressant att Matthew McConaughey har haft liksom, att han hade ändå en rätt glansig i alla fall period, där han hade då Contact och A Time to Kill och sådana filmer, och sen då fick den här dippen med romcoms och allting, eller dipp, det är vissa som gillar sådana filmer kanske inte tycker att det är en vidare dipp, men för mig är det en dipp i Matthew McConaugheys liksom skådespel. Och sen nu kommer det här som vi har snackat om med Killer Joe, Magic Mike och
Magic Mike kanske man inte ska räkna in i det.
Nej, just det. Men han får ett uppsving nu, ja, i alla fall. Så okay, det är kul att se hans liksom, hans nya glansperiod.
Det är ganska intressant, för det här uppsvinget började ju typ med The Lincoln Lawyer som kom förra året. Och den rollprestationen där och den här i A Time to Kill är väldigt lika. Han spelar en advokat i båda filmerna.
Ja, just det, lite paralleller.
Men alltså,
också, ja.
det är liksom väldigt likadant. Alltså, han har väldigt liksom samma spel som han använder sig av. Och ja, det är nästan lite samma rollprestation. Så det är intressant att han gick liksom back to basics typ. Och liksom gick tillbaka till sina glansdagar i Lincoln Lawyer. Och
det var väl därför det blev så bra. Jag lite kort bara säga att Lincoln Lawyer är en fantastisk film, tycker jag. Tycker den är ruggigt bra, och den rekommenderar jag till alla om man verkligen vill se Matthew McConaughey briljera.
Ja, jag såg den rätt nyligen också faktiskt.
Ja. Eller... och många andra bra. Det är ju Marissa Tomei med Eva och Ryan Phillippe, och alla gör väldigt bra ifrån sig.
Ja, jag tycker nog att han, ja, alltså det är ganska likvärdiga prestationer, men jag gillade honom mer i A Time to Kill. Okay. Han får ju lite mer utspelare också. Den är ganska lång. Den är 2,5 timme lång. Och intressant nog regisserad av Joel Schumacher. Världens mest ojämna regissör.
Som vi har diskuterat här innan, ja, som är, ja, världens mest jämna regissör, skämtar vi. Han är ju kanske världens mest ojämna regissör alltså. Ja. Han har varvat liksom Batman och Robin och sådana bottom-up med typ Falling Down, som är en jättebra film med Michael Douglas och sådär. Så han är lite av en Peter Berg typ. De här ojämna regissörerna. Väldigt intressanta regissörer i och för sig, men man vet aldrig vad man har dem. Det kan ju helt plötsligt komma det en kanonrulle runt hörnet liksom. Eller så är det totalt skräp liksom, som skulle kunna ha gjorts av någon på filmskola liksom.
Inte för att man ska klanka ner på filmskolestudenter.
Nej, ja, verkligen, absolut inte, förlåt. Men alltså, jag menar bara...
Ja, nej, men A Time to Kill var... Den var väldigt bra, tycker jag. Alltså, den är ju som sagt rätt lång. Och jag gillade att man fick följa det här under en väldigt lång period. Alltså, det blir ett, precis som Contact, blir ett väldigt stort pådrag kring den här händelsen. Och det... Ku Klux Klan börjar liksom, alltså, de har inte funnits på några år i den här staden som du utspelar sig i, men med hjälp av Kiefer Sutherland
24, Jack Bauer kommer in där,
så får de ett uppsving. Och det är väldigt mycket hela den här rasgrejen, Det är liksom i Mississippi och hela.
Mississippi Burning känns
ja,
det
det
lite
är
sådär.
Faktiskt lite sån känsla. Det är en bättre film. Fast de handlar om lite olika grejer. Men det är definitivt en känsla. Det är väldigt så här svettigt hela tiden. För det är
liksom så jävla
på sommaren. Så alla är svettiga hela tiden.
Och, det är ju klassiska så här Mississippi-filmer. Ja. Det är ju svetten bara rinner ju. Ja,
precis, och det skapar ju också den här. Alltså det blir väldigt intensivt på något sätt. Med svettigheten.
Och skådespelet blir kanske också automatiskt lite mer intensivt när man är sådär blöt och när det blir sådär fysiskt liksom.
Ja, precis.
Och jag vet inte, jag ska absolut ta och se den här filmen just framförallt eftersom jag inte för att det är Joel Schumacher eller sådär, eller casten är väl sådär också, men jag gillar rättegångsdrama väldigt mycket. Till exempel 12 Angry Men har vi ju, och Sidney Lumets The Verdict typ, och sådana filmer som jag verkligen avgudar. Så det ska jag helt klart kolla in just på grund av formatet.
Ja, precis. Jag tyckte det var riktigt bra i det avseendet. Och Kevin Spacey spelar alltså åklagarsidan. Eftersom Matthew McConaughey är försvarare.
Ja, Matthew McConaughey är försvarare, så blir Kevin Spacey åklagare. Ja.
Och det är liksom de två mot varandra, och det blir en ganska schysst battle för Kevin Spacey. Ja. Han är riktigt så här, lite douchey människa.
Ja.
Och ja, det är en väldigt bra cast. Donald Sutherland dyker också upp.
Okay.
Och ja, Samuel L. Jackson sagt, Matthew McConaughey gör, det är nog det bästa som jag sett från honom, tror jag.
Absolut bästa av allting.
Ja, jag tror nog det. Jag gillar honom mer här än i Lincoln Lawyer.
Okej, okay, ja, för mig är det ju Lincoln Lawyer, men jag har inte sett den här som sagt, så jag kan inte riktigt.
Och till och med Sandra Bullock, som jag har väldigt svårt för, gör mycket bra från sig. Men det är mest för att hon har gjort lite konstiga val på senare år, och att hon vann en Oscar för den ganska bedrövliga The Blind Side.
Ja.
Men här är hon väldigt bra som hon.
Det är otroligt att hon vann en Oscar för den filmen. Det är ju helt
Hon spelar sanslöst. Assistent eller en juridikstuderande som blir assistent till Matthew McConaughey och hjälper honom.
Och de blir väl garanterat they fall in love.
Ja, alltså Matthew McConaughey, han är gift av barn, så
okay,
that ain't gonna happen.
Ja, här trodde jag skulle kunna liksom styla lite med mina klyschkunskaper.
Alltså det börjar ju spela sig lite på det, kan jag avslöja. Men det är ganska intressant hur de skiljer det, eftersom han är ju gift, och liksom, det är inte så att han är olyckligt gift, utan han har liksom en väldigt trevlig fru och de har ett barn och sådär. Men det som är intressant är liksom att se hur hela det här samhället typ kollapsar av hela den här rasdramatiken och hur
det känns också lite vad är det den heter? Vad är det den heter?
Han utsätter ju liksom alla i sin närhet för fara, Matthew McConaughey.
To Kill a Mockingbird är det jag tänker på. Det känns väldigt mycket som den, just att hela samhället liksom engageras i den här frågan liksom. Eller att man får den här känslan av, ja, som du säger, att det blir någonting som engagerar hela staden. Och det är ju väldigt, så, väldigt hög sån känsla i To Kill a Mockingbird, som jag också tycker är fantastiskt bra, med Gregory Peck och en väldigt tidig roll av Robert Duvall och många bra skådespelare.
Alltså jag rekommenderar A Time to Kill. Ju mer jag tänker på den, desto bättre tycker jag nog den var.
Den ska ses, och snart tror jag kommer se den, så kanske jag snackar lite om den i en kommande podcast, hoppas jag. Jag tänkte, har du några filmer kvar, Patrik?
Nej, det var det som jag ville prata om.
Jag tänkte vi kunde avrunda med att bara kort snacka lite, för vi, en av de filmer som vi snackade om allihop, förutom Hannes, var Snow White and the Huntsman.
Ja, just det.
Snackade vi om lite, och den är ju hyfsat aktuell i alla fall.
Ja, den är ju bioaktuell så.
Ja, precis, så jag tänkte vi kunde snacka lite om den, alltså bara lite kort. Det är ju den här, för ja, det lär väl alla veta i och för sig, men det är den här lite mörkare adaptionen av Bröderna Grimms Snövit-saga då, med Kristen Stewart i huvudrollen och som titelkaraktären då. Och sen har vi Charlize Theron, spelar The Evil Queen, och Chris Hemsworth, han spelar den här jägaren då som drottningen skickar för att döda Snövit. Och rätt intressant casting, kan man väl säga.
Ja, alltså och det här, just Hemsworth och Stewart känns väl inte som världens starkaste duo.
Men Charlize Theron i Evil Queen-rollen är ju fantastisk casting, skulle jag säga, absolut.
Ja, fast det funkar det verkligen. Jag tycker att det är snudd på överspel där, eller det är överspel.
Det är väldigt nästan mycket snudd på överspel, kan jag säga. Sen är det ju frågan, är det överspel eller inte? Jag vet inte, hur långt kan man liksom gå med en Evil Queen-sago-karaktär?
Ja, precis. Alltså jag tycker det är väldigt kul, för hon går ju verkligen all in för den här rollen. Alltså,
ja, verkligen.
Hon leker ju verkligen där. Alltså,
hon gamblar ju, alltså det kan ju, hon vet ju säkert att det här kan gå åt helvete och bli alltså att tolka som rena överspelet
Ja.
alltså. Men så
Jag
ja.
tycker alltså
Så
det är
är det
roligare att man går in och gör något sånt här än att göra en väldigt platt och tråkig liksom prestation. Även om det liksom tenderar lite åt överspelhållet så är det ju lite roligare att se på.
ja, lite bombastisk
Ja, precis. Det
brinnande
blir
skådespel liksom.
lite, ja.
Ja. Lite så här skrikande skådespel. Ja, det gillar jag också. Men sen är det ju den här filmen står då i kontrast mot, alltså det kom ju två Snövit-filmer det här året. Och en då som heter Mirror Mirror som är Tarsem Singh. Vi har snackat väldigt mycket om hans The Fall här i podcasten som är ett mästerverk. Som vi alla älskar.
Ja.
Och han har då gjort Mirror Mirror och det är en väldigt barnvänlig version. Och jag vet inte, kan man säga att Snow White and the Huntsman är barnvänlig eller?
Ja, jag vet inte, alltså den är ju lite mörkare fast den är inte
Ja.
så här brutalt mörk.
Jag
Men
trodde den skulle vara mörkare än den var
fast jag
faktiskt, kan jag
skulle nog
säga.
inte kalla den barnvänlig.
Nej, det är det nog inte. Alltså, det är ju, de har liksom gjort en Snövit version, en sån här äventyrsfilms, krigsfilm Snövit liksom är det. Det är
Ja.
stora strider och det är lite så här Ridley Scotts Robin Hood-känsla ibland tycker jag väldigt mycket. Och sen, ja, Sagan om ringen kan man väl också, hela fantasy-bitarna som kommer in och
Dvärgar och
de
skit.
har ju liksom, tagit Snövit-världen och sen expanderat den väldigt mycket. Och jag vet inte, hur fungerar det tycker du? Alltså, hur
Jag tycker det
fungerar den här
funkar.
filmen?
Alltså, det är ju främst de här skogsscenerna. Hon, Snövit, när hon först kommer in i en så här väldigt, väldigt mörk skog och
Ja.
hon ser ju syner så det är inte så här riktiga grejer. Men det tyckte jag var väldigt snyggt. Alltså, det är både så här snyggt filmat, det är väldigt bra effekter, det ser väldigt bra ut.
Ja, det
Och jag
tycker jag
tycker
också
alla de här,
faktiskt.
så här grejerna som hon ser, jag tyckte det var väldigt bra gjort. Och även de här, hon kommer till dvärgarnas boning i den lite mer
Ja.
finare delen av skogen. Och där
Och castingnivån i filmen sticker som en raket upp mot månen, alltså helt sjukt. Det är så synd för att alla andra bleknar ju, förutom Charlize Theron då. Eftersom dvärgarna liksom spelas av karaktärsskådespelare som Eddie Marsan och Nick Frost och Ray Winstone, Ian McShane,
Bob
Toby
Hoskins.
Jones, Bob Hoskins. Alltså otroligt bra skådespelare, så det är väldigt
Och det ser
roligt.
väldigt snyggt ut också med dvärgarna. Alltså jag
Ja.
trodde det skulle se väldigt så här att man ser att det är CGI-ade huvuden på liksom dvärgkroppar. Men det ser väldigt bra ut faktiskt. Och det.
Det gör det. Alltså jag tror de har ju gjort så, de har ju kostymer som ska göra att det ser ut som att huvuden är mindre, eller huvudena är större. Och att de har liksom så här väldigt, ja, dvärgaktiga kroppar liksom. Att just kostymerna de har ju så här typ fatsuits på sig. Har de ju. Och så att de ska se ut mer som i serien, eller inte serien, vad säger jag? Alltså originalfilmen och
Du
sagan.
menar Disneys version, eller?
Disneys version, ja precis. Men ja, vad jag tycker om den här filmen som helhet då, så är det ju, den är visuellt underbar nästan kan man säga. Alltså jag gillar alltså titta på filmen. Den är väldigt snygg
Ja, det var.
och den är väldigt lyckad när det gäller att man blandar det här ljusa som Snövit är då med det mörka Evil Queen-grejen, att när de krockar liksom. Det är väldigt roliga kontraster och allt det här, det gillar jag. Men, alltså när jag väl satt i biosalongen då, så då får man ju allt det här visuella över sig och jag tyckte det var bra och det var roligt och underhållande. Men sen lämnar man biosalongen och inser att det här är bara skal, alltså bara yta. Vad finns under ytan i den här filmen? Alltså jag vet inte. Finns det någonting under ytan? Jag vet inte.
Nej, alltså. Nej,
Det är en väldigt, alltså Snövit-storyn är ju väldigt tunn från början.
Jo, det är det.
Och sen ska man liksom bygga, sen ska man expandera det här till någonting större. Alltså jag vet inte.
Ja, alltså den lever ju väldigt mycket på liksom, det estetiska. Och det är
Precis.
väl det liksom, man får satsa på i en sån här film. Om man liksom ska filmatisera Snövit-storyn liksom, för 50:e gången. Så är det väl
Så
kanske det
blir
som man får satsa på.
det.
Och
Sen är det
det
väl
tycker jag att de har lyckats med. Så den är ju väldigt
helt klart,
snygg.
helt
Alltså,
klart.
sådär.
Man märker att, alltså, man ser vart pengarna har tagit vägen. Det är inte en sån film som man bara, shit, kostar den här så mycket? Utan man ser verkligen att det är en påkostad och snygg film
Och den är
liksom.
väl väldigt påkostad också.
170 miljoner eller något tror jag, va? Dollar
Ja,
alltså.
det är en del.
Tror jag. Men, och sen tycker jag det imponerande, det mest imponerande med den här filmen tycker jag är att det är en debutfilm. Det är alltså Rupert Sanders debutfilm. Och det är sjukt tycker jag. Alltså hur lyckades snubben med detta? Hans debutfilm är en 170 miljoners episk fantasy-äventyr. Alltså när hörde man om det senast liksom?
Ja, det är
David Fincher fick Alien 3 typ. Det är väl det som är,
Ja.
alltså närmast kanske, jag vet
Ja,
inte.
alltså det är väldigt intressant. Alltså dels kan man ju förstå varför, är det Sony som har gjort den här Sony Pictures.
Ja, det är det, ja. Ja, jag tror det.
Och men man kan förstå lite varför att de tar in en så här första gångs regissör, för då har de ju liksom total makt över honom.
Ja,
och det har de så man kan förstå ur den aspekten, men det är ändå väldigt vågat att ta in liksom en, ja, en väldigt oerfaren regissör också.
Jag tror han fick gigget, alltså han är väldigt duktig på specialeffekter själv, den här killen. Mm. Så han fick gigget genom att sätta ihop någon liten typ 10 minuters kortfilm eller något, tror jag, med just det här hela konceptet liksom, och så visade han den och då fick han gigget. Så ja, okay. Det är ju väldigt, väldigt intressant. Och ja, det, alltså de vet ju det. Snövit är ju en säker story. Kristen Stewart, den castingen kommer ju dra supermycket till biograferna. Och vad jag vet så har den gått superbra, fantastiskt, eller finansiellt. Mm. Att den har gått kanonbra, tror jag. Både i USA och i, alltså, i Sverige och internationellt, mm, överhuvudtaget. Tror jag.
Jag tror det också. Jag tycker en grej som är intressant som jag pratade om när vi pratade om den senast. Det är att i marknadsföringen av filmen, alltså jag tänker främst posters och sådär, eller hela filmen, ja, är ju marknadsförd som väldigt såhär lite mörkare och sådär. Och Snövit, i mycket marknadsföring så har hon ju hon är klädd i rustning.
Ja, precis, och på postern, den första som släpptes på,
ja,
Snövit.
Och det är liksom, man har spelat väldigt mycket på det, att det här ska liksom, det här är liksom inte den här, ja, gamla Disney-historien att hon går runt i klänning och... Nej. Men filmen är ju väldigt mycket att hon är så här, den hjälplösa flickan som ska...
Ja, 90% av filmen,
ja,
är så.
Som ska räddas av männen liksom. Alltså hon ja, får ju sin rustning och, i typ 5 minuter i slutet liksom, och får fightas lite. Men i ja, övrigt ser det ju samma gamla historia.
Och här märker man ju verkligen att det trailers ibland inte alls representerar den film vi får. Mm. Alltså här är det, här har man tagit det mesta i trailern är ju från slutfighterna, alltså liksom striderna och krigen och det i slutet på filmen. Ja. Medan det här, allting hon går runt i skogen och det och är med dvärgarna och allt det, det har vi ju, alltså det har vi knappt sett någonting av i trailern alls. Nej. Förutom några korta glimtar då. Så, och sen kommer jag ihåg att vi pratade om i podcasten som slängdes i soptunnan, tog vi upp också att det var så kort final. Alltså ja, det är väldigt lång uppbyggnad mot finalen, otroligt lång. Och sen helt plötsligt, pang, kommer finalen. Och den är över liksom på 10 minuter eller något sånt där, en kvart max. Det bara smäller till, så är filmen klar. Och det tyckte jag var synd. Att finalen var så pass, ja, kort och alltså,
ja,
över,
det är
så pass snabbt.
Mm. Den är ändå över 2 timmar den här filmen och,
ja, 2 timmar och 7 minuter eller något, tror jag.
Ja, okej, ja, det var inte så farligt. Mm. Men ja, man kunde ju lagt lite mer. Alltså jag tycker ändå finalen var godtycklig. Men man skulle väl kunna ha lagt lite mer krut på den kanske.
Ja. Sen det här med att Hossein Amini har varit med och skrivit manus till den här filmen. Drive, ja, manusförfattaren är det här alltså.
Ja.
Och var kommer han in någonstans, undrar jag liksom.
Ja, alltså jag kan tänka mig att de kanske hade ett manus och så tog de in någon, eller de behövde ta in någon som behövde fila på det. Ja. Och han kan ju mycket väl vara någon som man tar in för att göra det. Jag vet inte vad han har skrivit manus till i övrigt. Men,
nej, det vet inte jag heller faktiskt. Sen är det ju, alltså det är ju 3 manusförfattare. Mm. Det är Evan Dougherty, John Lee Hancock och Hossein Amini. Och vet du vem John Lee Hancock är?
Nej.
Regissören bakom The Blind Side. Fattar du hur sjukt det här är? Han är också med och skriver manus till den här filmen. Så jag vet inte, jag tror det är Evan Dougherty som har skrivit först. Och sen har John Lee Hancock och Hossein Amini kommit in i efterhand sen.
Okej.
Yes. Mm. Jag ser här nu, jag kollar Hossein Amini här, han har varit med och skrivit The Four Feathers, om du kommer ihåg den filmen, krigsfilm med Heath Ledger.
Inte sett.
Det är Shekhar Kapoor, han som gjorde Elizabeth-filmerna, som har gjort med Wes Bentley och Kate Hudson och den är med. Och så Killshot med Mickey Rourke och Diane Lane.
Just det.
Den här Assassin-filmen.
Joseph Gordon-Levitt sen också.
Ja, precis. Och sen Shanghai också, Mikael Hofström-filmen.
Har du sett den?
Jag har inte sett den. Eller jo, det har jag förresten. Vad fan är det jag säger? Jag har visst sett den. Jag tog fram postern här nu och insåg att det är klart jag har sett den där. Så ja, det har jag. Jag har sett den. Men inte särskilt bra dock.
Nej,
så där väldigt, väldigt medioker. Mm. Men ja. Så Snow White and the Huntsman, allt som allt, den är väl, det, alltså om jag ska säga att om den är sevärd på bio, ja, skulle jag säga ändå, för den är väldigt visuellt rolig och sådär, ja, det är underhållande och så. Men sen som sagt, när man väl kommer ut ur biografen så inser man vilket skal det är bara, hur tomt det skramlar liksom. Det, ja, Det finns inte särskilt mycket under ytan. Men jag tycker det är så kul för Rupert Sanders. För att det går bra med den här filmen och sådär. Och det är ju synd nu att det är förmodligen att hans nästa film blir en uppföljare på den här filmen. Det är
Ja.
ju dock supersynd, men
Jag kan tänka
ja.
mig att det ingick i hans kontrakt att om det här går bra,
My
då är du vår slav
precis.
för
Mycket möjligt, ja.
några
Och det
filmer.
hade man hade ju lätt skrivit på det kontrakt,
Ja,
alltså.
precis.
Han får jobba med film och få rätt mycket pengar
Ja.
under kanske 4-5 års tid,
Ja.
liksom. Det är ju en gulddeal, är det ju, även om filmerna kanske inte ger så mycket.
Nej.
Hade väl varit kul att se Rupert Sanders göra något lite mer intimt sådär kanske. Som jag, i och för sig, det kan man ju säga om alla regissörer, men jag gillar ju mer det här när man får se vad en regissör verkligen går
Ja,
för,
alltså
så att man inte
det är
har.
intressant att det vore intressant att se honom göra ett mer hjärteprojekt liksom. Att
Ja, precis.
här har han ju liksom bara blivit beordrad, eller beordrad ska man väl inte säga. Han har ju liksom valt att göra det själv.
Ja,
Men
exakt, så är det ju.
det är liksom inget av hans egen kreativa sida som.
Nej, tyvärr är det ju så. Men det är klart, det är ju ändå kul för honom.
Ja.
Det är synd att det inte är jag bara
Ja, precis.
som fick göra det här. Jag hade inte tackat nej, kan jag säga.
Nej, men jag rekommenderar också Snow White and the Huntsman, alltså för det visuella. För jag tycker
Ja,
den var väldigt
precis.
kul. Alltså allt ser väldigt bra ut och det tyckte det var kul att kolla på, även om den kanske inte
Ja.
lämnar så mycket eftertanke.
Jag menar, vi betalar ju inte för att se den på bio, men alltså, är den värd 100 spänn att se på bio? Jag är lite tveksam faktiskt, jag vet inte.
Ja.
Eller ska man spara de 100 kronorna till någonting annat?
Ja, det kan man ju. Det finns nog säkert mycket bättre val, men ja, det är nog ändå rätt många som kommer gå och se den här och ja, jag skulle inte säga att det är bortkastade pengar i alla fall.
Nej, det är det inte. Det är ett visuellt spektakel och jag tror att många, alltså jag menar, gillar man Twilight-filmerna och sådär, så tror jag inte man kommer, så tror jag man kommer gilla Snow White and the Huntsman faktiskt. Eller om man är stort fan av fantasy till exempel, eller gillar bara den här sagokänslan och det finns, jag tror det finns en väldigt stor del av publiken, tror jag, tycker om den här filmen mycket mer än vad vi gjorde. Känner jag. Men ja, så smått, svalt, kallt rekommenderar jag den här filmen också. Och se bara för det visuella. Alltså, den är väldigt snygg. Så den har ju lite bra grejer, absolut. Och med de orden,
Ja,
va?
så tar vi avrunda. Jag ber återigen
Det
om
gör vi.
ursäkt, dels till er, mina kollegor, för att hela förra avsnittet fick gå i sopen. För det var
Ja, men
väldigt tråkigt.
det är ju lugnt, Patrik. Det
Ja.
är ju teknologin som failar och så blir
Jo,
det ju ibland.
precis. Men jag tycker ändå att vi två fick ett väldigt bra avsnitt ur oss.
Ja, det tycker jag också,
Ja,
absolut. Det är så jävla skönt utan Hannes
Ja,
och
vi kanske ska
Rasmus, tycker jag.
dumpa dem två och bara köra en egen
Ja, vi får göra det
Patrik
här
och
oftare,
Viktor
tycker
prata
jag.
film.
Ja, exakt.
Men
Exakt.
förhoppningsvis är vi allihopa samlade till nästa avsnitt, så vi
Yes,
syns då.
yes. Ha det bra. Ciao, ciao.
Tja.